Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Vet du vad jag ser ut som idag? Du vet de här som har typ så här... det här är nyheterna inom celebrity-världen på TikTok. Mitt namn är Stina. De håller alltid... sin en liksom,
ja, de håller den lilla mikrofonen så här. Det är verkligen TikTok culture. Ifall man hade försökt förklara det för några år sedan så hade man inte alls förstått varför folk håller i sina små mikrofoner. Vissa har ju en sån liten miniatyr mikrofon på TikTok också.
Otrolig.
Ja, du är i Skåne och har glömt mikrofonen för 10:e gången.
Ja. Den här gången så har jag faktiskt ingen ursäkt. Jag smsade till och med min mamma dagen innan. Och då sa hon, citat, glöm nu inte mikrofonen. Och då sa jag, citat, nej då, den glömmer jag inte. Och sen så lämnade jag och så satt jag på tunnelbanan på TC och bara, ja, mikrofonen.
Ja. Så du spelar in med en sån... liten mikrofon vi får. Det good enough.
Vet du vad? Den enda som bryr sig om ljud är jag när det kommer till poddar med sånt här.
Nej, vi har några andra lyssnare som varje gång jag har klippt klagar på ljudet.
Jaha. Och,
men det var bra, för att det sista jag klippte så blev det faktiskt helt okej. Okay. Så jag lärde mig
av tyckte ljudet av var feedback. Jättebra. Du bara, jag ökade ljudvolymen lite.
Ja, typ exakt det jag gjorde. Grattis på födelsedagen i efterskott, Max.
Tack så jättemycket. Thank you so much. Det här du året fick jag 7 grattis på Facebook. Så det känns skönt. Det har verkligen...
Och vilka var det? Var det bara släktingar?
Ja. Så those were the days en gång i tiden när man fick typ så här 200 grattismeddelanden. Och man var tvungen att skriva en sån bara, alltså tack så jättemycket, jag kan inte tacka alla individuellt, men tack ändå så mycket, tack.
Ja, jag minns att man kände också press på att svara på varje himla familjevän som skrev. Och en annan sak som var så himla sjuk som man gjorde innan det fanns privata meddelanden på Facebook, då skrev man ju på varandras wall.
Ja.
Alltså, när min bror flyttade hemifrån så var Facebook ganska nytt. Så då skrev vi livsuppdateringar till varandra om vad han gör i skolan och om han ska på någon fest, om jag ska på någon fest, och skrev det på varandras Facebook walls.
Mm-hmm. Terrible, det ändå, let me tell you.
Ja, men det, och om man tänker den här pressen som man känner från sociala medier idag att upprätthålla någon slags fasad.
Fanns inte.
Ja, det fanns väl det, fast det var inte lika extremt. Men i och med att skriva privata meddelanden och livsuppdateringar så offentligt, det måste ju egentligen ha varit extremt jobbigt. Det var bara det att man inte riktigt fattade att hela den här fasadgrejen som sociala medier kommer innebära, det var inte riktigt någonting man hade förstått än.
Nej. Men jag satt 7 stycken, de fick likes av mig. Jag orkade inte ens svara. Så det var jätteskönt. Och sen så var det ingen som visste att jag fyllde år förrän du hade gjort ett collage av mig. Då fattade folk att jag fyllde år.
Men du är jättediskret med det där. Det går liksom inte ens att googla fram din födelsedag. Det står inte ens på Facebook. Det är konstigt att folk ens fick en notis om det.
Stolt. Det är jag som jobbar mot The Tech Overlords. They do not control me. Protect my data.
However, OnlyFans, go ahead. Take my credit card information.
And my actual face. Yay. Nej, men jag hade trevligt. Jag var i Köpenhamn i helgen. Och hängde
vad
runt.
Gjorde ni?
Åt ute, dansade, var på samma ställen som jag var när jag var 19. Och det var fortfarande samma nice vibe. Och sen så åker jag dit igen på fredag. Och ska på konsert. Och fira mig lite till.
Ah, det låter underbart.
Thanks. Hur mår du? Great. Let's continue with the podcast.
I min favoritpodd Celebrity Memoir Book Club så inleder de alltid genom att säga om ditt liv var en memoir, vad hade du titulerat kapitlet för din senaste vecka? Och det är ett så bra sätt att liksom försöka sammanfatta sin senaste vecka, men det är så svårt när det är typ vardag.
Ja, måste det vara en celebrity memoir eller kan det bara vara en bok?
Nej, alltså i det här fallet så här, om du skrev en självbiografi.
Ja, precis.
Vad hade kapitlet hetat för den senaste veckan? Så i ditt fall är så här, another year younger.
Great till
title. Exempel.
Ja.
Och i mitt fall hade det typ varit...
Slaying.
Nej, typ sån här, så här, what am I doing with my life?
Det är så kul att det är det här vi har pratat om under hela inledningen. För att min enda långa prata handlar nämligen om adulting. Och att regressa till childhood. För jag har läst en ny artikel med en ny take på varför vi är barn allihopa.
Jag tror att jag har läst exakt samma. Är det i Days?
Ja!
Jag har den öppen, jag började läsa, jag läste inte färdigt. Men gud vad kul.
Bra, då behöver du inte läsa.
Nej.
Vet du vad? Det är en form av att vara ett barn. Någon annan, berätta för dig.
Jag kan inleda med att prata lite om La Roche, som kanske egentligen har varit den största nyheten de senaste veckorna.
Ja, kan du snälla reda ut detta för mig?
Det kan jag sannoliken göra. Det är då kanske den största kändisstylisten i Hollywood just nu, som framför allt är känd för att ha stylat Zendaya.
Ja.
Sen hennes Disney Channel-tider. De träffades när hon var 14 år och var en Disney-tjej. Och inte alls den stilikon som hon är idag. Och det har hon La Roche att tacka för. Och han är på toppen av sin karriär. Delade på Instagram att han går i pension. Han orkar inte med den här branschen längre. Folk började spekulera i vad har hänt. Det är så dramatiskt och drastiskt gjort. Och vem gör så när man är på toppen av sin karriär? Hur kommer Hollywood klara sig? För att han är liksom, föreställer alla ikoniska looks från röda mattan under de senaste åren. La Roche är personen bakom det.
Ja.
Så liksom Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Zendaya of course, även Celine Dion när hon hade sin typ comeback efter hennes man gick bort 2015-16 tror jag, så var hon jätteledsen och sen under Paris Fashion Week gjorde hon en liten comeback och då hade på sig otroliga outfits och typ matchade hundarna med kläderna och var liksom den kändisen som alla snackade om den säsongen. Och det var La Roche då, hans stora första klient efter Zendaya och sen dess så har han haft alla de största namnen. Men då började folk spekulera. Det spreds ju en video från en Louis Vuitton fashion show där han och Zendaya kom dit sent. Han är ingenstans att sitta. Zendaya pekar på en stol bakom på andra raden och säger, men där kan du sitta. Ser det ut som att hon säger. Folk menar, oj, han är arg på att han dels inte fick sitta front row och att Zendaya ens föreslår att han ska sitta second row. Men han gjorde det klart och tydligt i en intervju och även på Twitter. Ni ska inte ens tro att Zendaya är anledningen till
varför jag... We're not breaking up, var det vad han sa.
We're not breaking up. Det verkar som att han fortfarande kommer jobba med att styla henne, eventuellt. Fint. Och det är inte det att han slutar med mode överlag, utan att han slutar med celebrity styling. För att, som jag verkligen kan föreställa mig, han är ju där för att liksom assistera alla, och det är massa demands och åsikter och agenter och team och kändisar som kanske är lite av divor och mycket press, deras stora moment och åsikter och modehus som tycker och det ena och det andra, och han är personen i mitten av det, och så är det massa interna konflikter och politik, och han ska alltid bara vara trevlig och vara alla andra till lags, och det var någonting som hände nu, någon klient inför röda mattan eller Oscarsgalan eller Vanity Fair efterfesten som var droppen. Och som har försökt ana vem är det som är liksom klienten det, ja, men som var, gjorde att han ville gå i pension. Men det, vi vet inte.
Nej, och det var väl inte klienten, utan det var någonting med hur modehusets representanter hade typ kommunicerat, och så hade det varit... Liksom, han var inte arg på klienten, utan det var mer...
Nej,
igen,
det var snarare agenterna. Exakt. Men säkert också, jag kan tänka mig att vissa klienter inte är... Alltså det är kanske inte de lättaste personerna att jobba med.
Kändisar, vad menar du?
Alla sammanhang.
Jag tänker att de är de mest mysigaste, trevligaste, enklaste människorna att jobba med. Speciellt när det handlar om utseende och en sån viktig grej som typ Oscars.
Ja. Men och det var många som frågade, liksom, är det här ett PR-trick? För att även om jag hade lite koll på Love Roach, jag visste i alla fall att hon hade en stylist som är personen som ligger bakom att hon har blivit en sån stilikon, vilket hon verkligen, hon är liksom the Precis. Fashion it girl i Hollywood. Mm. Så visste jag ju liksom inte hela hans livshistoria, men det vet jag ju nu.
Ja.
Och, så nu har han ju blivit jättemycket mer känd, så det var ju väldigt taktiskt av den anledningen. Mm. Men jag tror honom verkligen när han säger att han var bara... Han känns också... Inget illa menat. Men det sprids också mycket rykten om att han kanske inte själv är den lättaste att jobba med. Eller han kanske är lite dramatisk och drastisk. Och bara stannade bilen och la upp det här Instagram-inlägget och kände... Nu får det vara nock.
Ja. Ja, han har ju också varit jurymedlem i det här programmet, som jag inte glömmer vad det heter. Någonting ball...
Project Runway? No, nej, det är, något annat
det är
sånt.
Det med drags, alltså the ball, där hon... Okay. Jamil Jamal,
ja.
Ja, hon var med
det. Det ett sminkprogram.
Nej, det var literally drag, okay. Drag ball.
I don't know. Cool.
Great, we will miss you. You will be missed.
Ja, men det här är ju liksom inte slut för LaRoche karriär.
Nej.
Han kommer bara kanske inte jobba riktigt lika mycket med kändisar.
Skönt. Det vill bara droppa en sak som hände i Hollywood nu här, den här veckan. Och jag, det här är verkligen så här, jag kommer inte säga någonting om det. I'm silent. Jag kommer säga meningen. Mm-hmm. Och sen så har jag sagt mitt. För då är det on the record, inskrivet i historieböckerna, Pedro Pascal, Bradley Cooper. Så lämnar jag det där.
Men vadå, de har setts på bilder tillsammans?
Ja, precis.
Ja, Pedro Pascal har ju aldrig haft en... Det är han som är med i...
The Last of Us.
Och han har ju aldrig haft en tjej offentligt.
Nej, och det var ju... Jag tror att jag försökte skohorna in ett bögrykte om honom för typ kanske 2-3 avsnitt sen. And I'm doing it again. Det kan vara att det är jag som manifesterar. Who knows? Om my own dream man. men att han har så här en lång... Inte lång gal, vad säger man? Nej. flustered. Nej, alltså så här, sedan länge tillbaka en manlig bekantskap som han ofta tar med sig på sina resor. Han är författare och han har så här dedikerat saker till Pedro Pascal. Och de åker ofta till Paris tillsammans och där ses de gå, de bor på samma hotell och bla bla bla. Och han är bara en kär vän, men han är också alltid med på många av pressresorna. Just putting it out there.
Och sen har vi ju då Bradley Cooper som vi pratat om flera gånger innan. Ja. En av de manliga kändisarna som det riktas väldigt mycket om att han alltid egentligen varit homosexuell.
Ja.
Och alla de kvinnor han varit ihop med.
Är kända skägg.
Erna Shaik till exempel.
Erna Shaik.
Är också känd för att bli ihop med killar som skägg. Ja. Alltså skådespelat hon är deras tjej.
Vilket är kul att hon inte har dejtat Shawn Mendes.
Jag tänkte faktiskt på det senast för kanske en timme sen. När jag såg att du hade lagt upp en video om honom på en story.
Krokodil.
Krokodil. Jag tror inte han är bög.
Nej, för att han har bara tatuerat in good boy på sin arm. Som en, som en riktig, riktig, riktig liten cum whore. Alltså, that, hans hål
well, there are
har
straight
sett saker.
Cum whores. There are straight cum whores.
Sure.
Everything Everywhere All at Once tog hem 7 priser på Oscarsgalan för någon vecka sedan. Och blev därmed den mest prisbelönta filmen någonsin.
Otroligt.
Och då antar jag att den informationen syftar på priser de har fått på alla olika slags galor och inte bara på Oscars. Men inte helt säker eftersom min källa är en tweet av Popcrave.
Men den är
har du
safe.
Ja,
Popcrave,
jag håller med.
Är safe. Popbase och pop något annat. They are shady ones. Don't know them.
Har du sett filmen?
Jag har inte sett filmen, men jag måste säga för första gången i mitt vuxna liv, när jag har sett att en film har gjort en grand slam, så har jag känt sugen att se. För det brukar jag inte känna. Ofta är jag så jag bara, okej, okay, tack så mycket. Typ, nej, till La La Land vann ju inte. Det var bara fel läsning. Nej, men jag brukar inte känna det. Men den här kände jag, ja, det här vill jag se.
Jag såg den. Och tyckte den var väldigt bra. Kanske inte the greatest movie of all time.
Nej.
Men vi vet ju alla när det kommer till Oscars och prisskalor att det är liksom,
ja.
Det säger kanske inte jättemycket om en films kvalitet, utan det handlar snarare om framgångsrik marknadsföring. Men däremot att folk på internet och Reddit och Twitter också anser att det är världens bästa film säger kanske mer. Men det filmen satte fingret på och det tror jag nyckeln till filmens framgång var att den var extremt mycket i tiden. Att den tog en samtidsanda bland många personer idag. Och gjorde att de kände sig sedda och förstådda.
Allt annat än Elvis alltså.
Elvis var verkligen bara underhållande utan någon slags poäng. Och sen så har ju multiverse-filmer med en sci-fi-prägel som tendens att bli populära.
Mm.
Den gjorde en indie-marvelification av Reddit-kultur.
Wow.
En fin mening.
Grattis.
Och nu hade jag tänkt sammanfatta lite vad filmen handlar om utan att spoila för mycket. Men den kommer spoila lite, så jag ber så hemskt mycket om ursäkt nu, Max.
Okay.
Men fördelen med filmen är att den liksom inte går att spoila, för det går inte riktigt att förklara vad den handlar om. Det är det som är filmens USP, och om jag skulle faktiskt förklara vad filmen handlar om, då skulle vi behöva spela in i 3 timmar.
Det låter som en A24-produktion, och just det, det är en A24-produktion.
Okej, okay. Nu kommer mitt försök till att förklara. Det är då dottern Joy som ser livet från ett väldigt nihilistiskt och pessimistiskt perspektiv. Mycket på grund av hennes föräldrar. Och mamman Evelyn som har projicerat sina egna misslyckanden och känslan av meningslöshet på sin dotter. Vilket paus för sidospår.
Mm-hmm.
Den här mamman i filmen, det var tänkt från början att filmen skulle handla om pappan, alltså att det var pappan som skulle ha rollen av Evelyn.
Jackie Chan.
Och Exakt, yeah. Att den skulle spelas av Jackie Chan. Och en av liksom huvudspåren, eller vad det nu är för ord jag vill använda, plotline är att dottern är lesbisk och att mamman som kommer från en konservativ kinesisk bakgrund inte riktigt vet hur hon ska förhålla sig till det. Och det hade varit ironiskt om Jackie Chan spelade den rollen, för han har ju faktiskt en lesbisk dotter som han har brutit kontakten med.
Just det.
Som typ är hemlös.
Ja.
Så jag förstår att han tackar nej. Too close to home. Åter till filmen. Sen händer en massa grejer. To say the least.
Ja,
multiverse,
ja.
Och så vidare. Hot dog fingers. Och mamman lyckas till slut inse och därmed hjälpa sin dotter att inse att även om livet är meningslöst så finns det fortfarande saker som är värda att leva för. Och att det är viktigt att ha empati när vi alla kämpar oss igenom det här så kallade livet. Paus för applåd för den sämsta sammanfattningen av Everything Everywhere All at Once som någon någonsin hört. Det är ju väldigt många lager. Det handlar om intergenerational trauma och att växa upp i en invandrarfamilj och allt det innebär för hur man förhåller sig till livet. Men det jag tänkte på var bland annat att det är som en modern tappning av 50-talets Theater of the Absurd, vilket var skådespel som utforskade meningen med vår existens efter andra världskriget. Och även dadaistiska skådespel efter första världskriget. Och det här är ju, har jag pratat om i jättemånga avsnitt. Om hur liksom, när det är kaos i världen så vänder vi oss ofta till absurdistisk konst. Men nu när den här filmen har blivit så extremt kritikerrosad så kommer ju då haters krypandes.
Såklart.
Out of the woodwork. Vilket visserligen är ganska rimligt, för det vore obehagligt om det rådde total konsensus kring att det här är the greatest movie of all time. Men det folk valt att kritisera filmen för är att den är för barnslig. Det här är liksom en ongoing discourse just nu. De tycker den är naiv, för optimistisk, den matar åskådaren med ett tydligt budskap. Det här är några citat från artiklar jag läst. It's a movie for Twitter activists made by people whose parents were immigrants. It's sentimental, somewhat fun if you're into fantasy, and not at all challenging to watch. It should be a comfort food. It's a cookie, soft in the middle but colorful. It wasn't a movie for adults. Everything Everywhere All at Once is consciously life-affirming to a dramatic degree. It spoon-feeds its message to the audience. Och att filmer som är livsbejakande ska undvikas, som att de är liksom för naiva. Och det jag tänker, grejen med hela den här filmen är att den bygger på jättemycket filosofisk och existentiell teori. Skaparna av filmen har läst på. Och de har ju landat i en absurdistisk världsåskådning som kanske inte alla håller med om. Liksom alla är inte Camus absurdister, utan de har snarare valt Von Gutt, som är en lite mer optimistisk syn på livets meningslöshet. Och jag tycker bara det blir så konstigt när man liksom, ja, den filosofin passar inte alla, men det betyder inte att det är dåligt för det. Alla kan inte vara anhängare av samma filosof eller tänkare.
Alla kan faktiskt det. Jag vill faktiskt påminna dig om Jesus.
Jättebra förslag.
Jag vill bara...
Det är faktiskt en av skaparna av filmen var superreligiös innan. Och då när han inte var troende längre, så kastades han då in i liksom den här känslan av att livet är meningslöst. Vad finns det för moral? Vad finns det för mening om Gud inte finns? Och det är jättemycket det filmen handlar om, och det är det typ absurdism handlar om. Ja, det känns snarare som att alla kritiker av filmen som har den vinkeln väljer den bara för att om alla andra älskar den så är det här den enda highbrow contrarian åsikten man kan ha.
Som en low hanging fruit.
Man behöver inte tycka att den är pantad bara för att den har a happy ending.
Nej. Och nej, har den happy ending?
Ja, det kommer jag till. Och det är roligt att du redan nu är
besviken.
Hater of happy endings. För nu kommer jag typ hata på alla som hatar happy endings.
Ah, vad kul!
Men det är ironiskt för att mycket av kritiken grundar sig i idén om att filmer med lyckliga slut är naiva och mindre intellektuella. Och det är ironiskt just för att hela filmens poäng, ett av de starkaste citaten, handlar just om att bara för att man väljer att se det goda i världen så är man inte naiv. Som en karaktär säger, "When I choose to see the good side of things, I'm not being naive. It's a strategic and necessary..." Ja, nu läste jag citatet lite fel. "It's how I learned to survive through everything." De kritiserar filmen för poängen som de försöker göra. Eller poängen de försöker göra är liksom en direkt svar på kritiken den får. That didn't make sense. Men vi går vidare. Men det här är liksom en ståndpunkt överlag som jag tänkt på mycket på sistone. Att allt som är mörkt och destruktivt automatiskt anses vara mer intellektuellt.
Det är lite konstigt faktiskt.
Ja. För det var ett tema bland några killar som jag träffade förra året.
Ja.
Att jag anade att de tyckte att jag var blåst. Och det var tre killar i rad. Och det kan ha att göra med att jag heter It's Britney Bitch på Instagram och har en podd som heter Paparazzi.
Ja.
Inte saker som klingar någonting som killar generellt har respekt för. Men jag tror också att det handlade om att jag till ytan i alla fall är väldigt positiv. Att jag liksom, om någon tycker att någon annan är, gör bort sig, säger jag typ, men det är kul med folk som gör sin grej.
Ja.
Och det kändes som att de tyckte jag var blåst just för att jag valde att se det positiva i saker. Medan jag tänker att det är så mycket enklare att vara arg och bitter. För det är ju typ säkert någon psykologisk teori att de facto så är ett enklare förhållningssätt till saker som är jobbiga. Om man projicerar all sin ilska mot andra så måste man inte rannsaka sig själv. Och om man väljer att se glaset halvt tomt eller har låga förväntningar på alla andra så blir man aldrig besviken. Det är ett försvarsmekanism, man skyddar sig själv från sorg. Och så går massa män runt och lyssnar på andra arga, deprimerade män och hyllar andra pessimister till skyarna för att de tror att det är intellektuellt överlägset. Medan jag menar att det är ju raka motsatsen. Alltså det är ju the easy way out. Att rädda sig själv från besvikelse är ju att vara pessimist.
Incels. Så.
Incels till exempel. Men ett avslutande ord. Min recension av filmen. Jag tyckte att Everything Everywhere All at Once var väldigt bra. Lite långa kampsportscener. Jag kände även att jag saknade en sista stark replik i slutet som skulle vara lite mer utlösande. Jag ville gråta lite mer.
Lite mer cathartic.
Alltså det var någonting, jag var, jag är så nära att böla nu, men vi når inte riktigt dit.
Just det, du kan gråta till filmer.
Det kan jag verkligen. Otroligt. Men inte så lätt. Det krävdes något mer för den här i alla fall. Men oavsett vad jag tycker om feel good slutet, om jag tycker att det var bra eller dåligt, så tyckte jag i alla fall att det var mycket mer, ett mycket mer intellektuellt val än vad alla kritiker menar hade varit det mer intellektuella valet, vilket är att det hade slutat i pessimistisk nihilism.
Mm. Jag känner att jag behöver säga en unpopular opinion.
Vad kan det vara?
Jag tyckte det var uppfriskande att Gwyneth Paltrow var ärlig med sin ätstördhet.
Mm. Ja, vet du vad? Jag kan faktiskt hålla med om det.
Därför att det jag kände, för de som har lyckats missa klippet, så är det ju att Gwyneth sitter i en podcast där hon ju såklart pratar om så mycket mer. Men det här lilla klippet är ju då att hon pratar om vad hon äter på en dag. Fast hon har gjort sådana här flera gånger innan. Jag är ju en person som följer Gwyneth när det gäller olika tips och tricks grejer i omgångar. Jag är ju en fellow eating disorder gal. Men då har jag liksom, det pendlar liksom från att hon är stolt över att hon äter pommes konstant, att hon liksom så här verkligen beställer pommes och åker till ett visst ställe där det är en viss typ av pommes, bla bla bla, och sen så älskar hon kött och sen älskar hon bla bla bla. Men i det här klippet i alla fall så säger hon att hon vaknar på morgonen, dricker kaffe
och försöker att inte äta någonting förrän klockan 12 på dagen.
Exakt, och då älskar hon att hälla i sig bone broth.
Eller bouillon.
Eller typ soppa. Och sen så tycker hon att det är så skönt, för då har hon laddat upp inför sin intermittent fasting som hon tydligen går in i då. Vilket också bara, nu blir det jättekonstigt här. För då har du först fastat och sen har du, okej, så du svälter bara dig. Ja, okej, absolut. Och sen så kan hon typ kanske äta någonting på kvällen.
Och jag, paleo diet, which is just a lot of vegetables. Exakt.
Och då tänkte jag först, jag bara, jo, det där lät ju inte så stabilt för henne liksom. Men jag pallade inte bry mig. Men jag tyckte det var skönt att hon var så öppen med det. Och det som blev konstigt för mig var the backlash som blev att hon sen kände sig tvungen att typ så här, what you guys heard was me talking with my doctors about like what worked for me. Och sen så var det bara liksom en raljerande tre dygn då hon bara så här, visade matbilder på Instagram och bara, see, I eat. Och det var fortfarande bara typ så här, grönsaker på en platter. men det är så härligt att ha det versus Ozempic-situationen. Det var det jag kände.
Eller det versus Bella Hadid som pratar om att hon äter pizza varje dag.
You're not eating hamburgers and pizzas, babes. You
simply not. Då vill man hellre
not.
Faktiskt höra att just det, du dricker ju verkligen bara buljong och äter grönsaker. Det är få kändisar som faktiskt erkänner att de är ätstörda, även om de kanske inte hör det själva.
Exakt.
Att det är ätstört.
Ja.
Men den kritiken som ändå tycker jag är legitim är ju att folk, alltså hon bygger ett varumärke på
att vara hälsosam, ja.
Living, liksom att det här är bra livsstil och det här är bra för hälsan.
Mm.
Det är det hon bygger hela sitt varumärke och företag på.
Men vi är rätt så många år in med det varumärket och det företaget. Och vi har varit med om både det ena och det andra från den hörnan som har visat sig vara tveksam.
Jag vet inte om det är någon som någonsin faktiskt tror att alltså, det där är hälsa.
Nej, och då känner jag väl lite så här, så vi alla vet, jag tittade på hennes tv-serie på Netflix och gick igenom de olika grejerna som hon utsatte sina anställda för.
Ja, de har blivit stämda för det ena och det andra också.
Ja, och så här.
Apropå det så är det vissa som menar att hon gjorde det här uttalandet och visste att det skulle bli viralt, att folk skulle snacka om det för att distrahera, för att nu börjar hennes rättegång för mannen hon åkte rakt in i skidbacken så att han typ fick en hjärnskada.
Iconic.
Det är idag, tror jag. Hon menar att hans anklagelser är bullshit.
Ja. Yeah.
Men jag tänker att det är ganska svårt att fejka.
Ja.
Om man har faktiskt bevis eller har varit på sjukhuset.
Ja, att man är skadad.
Ja, men kanske svårt att bevisa att det faktiskt var hon. Det kan ju ha varit någon annan. Jag tänker också, om hon bara dricker buljong,
jag skulle precis säga,
hur tung kan hon vara?
Men jag tänkte säga, om hon bara druckit buljong så vet jag inte hur skarp synen är i backen.
Nej, okej. Dels det. Men också om jag får välja en person i hela världen som skulle köra in i mig i skidbacken, hade jag ju valt någon som väger 30 kilo.
Ja. Jag har alltså då inte kolläst detta, så bear with me.
Spännande.
Jag har ju fyllt om, Michelle. kul grej fortfarande såklart, för jag fyllde inte 30. Även om jag vågar påstå att mitt rakade huvud kan tolkas som en 30-årskris.
Men du får inte kalla det där rakat, Max.
Okej, okay, kort.
That's appropriating rakat huvud culture.
Okej, okay, well.
Du, det där är bara en helt vanlig killfrisyr.
Mm. Ja, ja.
Men väldigt fin.
Tack.
Men det är inte rakat.
Oh, okej, okay då. Jämfört med vad jag hade innan så skulle jag säga att jag är basically snaggad.
Men du hade ju också hår ner till axlarna innan.
Yes, bitch.
Fint i allt. Allt klart.
It's just not a look. Men, i alla fall. Min grej på internet har ju varit att skämta om att jag är 19, 21. Eller numera kan jag tänka mig att gå med på att kalla mig själv för 25. Men inte min riktig ålder. Och detta är ju inte en unik USP direkt. Det här är ju basically alla som är millennials, yngre millennials får vi väl säga, som hänger på internet. De är ju besatta av att inte vara sin riktig ålder och att låtsas vara barn. Eller liksom inte barn per se, men lajva lite av någon slags barnslighet.
Det engelska uttrycket... Ja, i alla fall visa att de är unga.
Ja, nej, men det engelska uttrycket är så här adolescency. Och det är lite svårt att säga på svenska, tyckte jag. Så att jag kommer bara kalla det för barnslighet. Men ni fattar vad jag menar. Jag menar inte att man så här kastar soppa på väggar. Det är inte den sånt typen av barnslighet. Ja. I alla fall, vi här i den här podden har ju tagit upp tidigare och skrattat åt till exempel Disney Gays. Och Disney-vuxna. Mm-hmm. Jag har ett ex som skrev vilket Harry Potter-hus han tillhörde på Grindr. och sen får vi inte glömma the influx av TikToks den senaste kanske månaden. Som bara har varit om att våra hjärnor är minsann inte vuxna när vi är 25. Vilket ju är bullshit. Det är ju en myt. Jag vet inte var den kommer ifrån.
Och hur den... Det kommer ju från att hjärnan... är färdigutvecklad när man fyller 25.
Ja.
Innan dess så har den inte växt färdigt än och konsekvenstänket har inte växt färdigt än. Men jag tror att för min del så hände det när jag var 27.
Okay.
Min hjärna växte färdigt 2 år för sent.
Okej. Okay. Fortfarande en vuxen, vill bara inflika. Med eller utan frontalloben som är färdigutvecklad. Igen, tveksamt. Men i alla fall, vi
du tvekar, du säger neurologerna. Jag är inte helt säker.
Det är exakt vad jag säger. Vet vad jag är? Faktaresistent. Vi är i alla fall alla fast i något slags barnstadie. Det var det jag ville komma till. Och alltid när vi pratar om det, både här och typ när personer ska analysera fenomenet, så är det ju alltid att man säger typ, åh, man saknar barndomen för då var allt tryggt och nu blåser den stark vind av otrygghet och ekonomisk kris och bla 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 bla. Men samtidigt så finns det också alltid en annan hörna som säger att man går tillbaka till barndomhet eller barnaktighet för att man har trauma som barn. Och nu vill man då leva ut sin barndom. Det är typ de två anledningarna vi brukar ha. Mitt trauma är då att jag inte fick Harry Potter-slottet. Och därför skulle jag då nu då gå och köpa... Nej, jag vet att det inte är det de menar med trauma. Jag ser ditt ansikte, Michelle. Just let me run with it, okay? Jag har andra trauman, jag vet. Men jag valde ett gulligt trauma från hyllan som vi alla kan enas kring. Jag fick inte ett Harry Potter-slott som jag väldigt gärna ville ha när jag var liten. Och i vuxen ålder så skulle jag då gå och köpa Lego och sitta och bygga. För att nu har jag adult money att sitta och leka med leksaker. Det var inte det jag ville prata om egentligen. Så att vi fortsätter. Vad försöker jag komma här då? Jo, men såklart. Lagom till att jag klickar publicera på min Max fyller 19 inom parentes igen festinbjudan. Jag ska i Stockholm, inte Stockholm, i Köpenhamn nu till helgen.
Tänkte precis säga varför inte jag bjuder om det är i Stockholm.
I Köpenhamn så möts jag av en artikel i Dist. Everyone needs to grow up av James Greig. Han skriver, we are a generation of adult babies. It's there in the notion that people with ADHD can't text back their friends because they lack object permanence, a skill that babies develop at 8 months old. It's there in the narrative that because gay people didn't experience a normal childhood, they're living out a second adolescence in their 20s and 30s. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och detta är någonting som jag ändå har tänkt på den senaste tiden. Att det känns liksom lite, det kan omöjligt bara vara så att vi alla kollektivt är lite oroliga just nu. Och därför regressar till barndomen samtidigt. Men inte bara det, jag tycker typ att det här börjar kännas lite osexigt. Eller så här, sure, du är dålig på kommunikation. Men du är också 35 år. Like, get a grip. Varför är vi plötsligt så, ja, men gud vad töntigt att bli vuxen och ha ansvar. Meningen adulting, eller ordet kanske ska säga, som bara, jag känner kom från en hörna och har tagit över typ allting. Så här, skriver en status om att jag ska betala mina räkningar. Kan säga adulting. Ja, för att du inte är 12 år gammal, ditt lilla tapp. Och detta är ju verkligen, ja, jag pratar om mig själv, så att...
Spare the comments. Jag betalar inte fortfarande din mamma dina räkningar.
Nej, jag betalar faktiskt mina räkningar själv.
Stort.
Men jag får fortfarande hjälp om man tvättar. Because I still don't understand how that works. In my defense, tvättmaskiner utvecklas snabbare än den mänskliga hjärnan.
Va? Ja, va?
Don't
alla
quote me on that.
Tvättmaskinen håller ju flera år. Vad pratar de om? Ingen köper så här en ny tvättmaskin varje år.
Nej, men i alla fall, jag kan inte hjälpa att jag inte är bra på sådana. Jag är dålig på adulting. Men i alla fall, så. I den här artikeln så intervjuar han en psykolog. Och nu har du ju läst, jag vet inte hur långt du har läst den här artikeln.
Första halvan.
Gissa vilken psykolog det är han kommer, gissa vad det är psykologen refererar till som, som en förklaring till detta.
Anknytning.
Freud såklart. Surprise, surprise. Men jag gillar den här förklaringen. From a psychoanalytic perspective, self-infantilization, alltså det du och jag ofta håller på med, makes uncannily good sense. It is a kind of identification with one's own powerlessness, and so gives it a veneer of active choice. If, as an adult, I play that I'm like a child, cuteness and delicacy, then I choose and assume command over my feeling of helpless. So basically, vi känner att vi är hjälplösa. Och då tänker vi att om vi låtsas att vi aktivt har gjort ett val att vi är kvar i ett barnstadie, så känner vi att vi har makt för att det blev ett aktivt beslut istället. Bra att jag precis sa det jag hade tänkt säga som jag har skrivit där. Men det är typ att barnsligheten ger dig en oskyldighet där du också typ aldrig kan ha fel. För det är alltid så här, det här och det här och det här som påverkar det. Och att jag är typ ett barn, fast du är typ 30. Men så har vi the kicker, den sak som jag saknar till exakt alla försök att förklara detta fenomen för mig. And you guessed it, vem är det som tjänar mest på att vi har regressat tillbaka till en självvald barnslighet? Kapitalismen, exakt, det blev där vi landade igen, ja. Det är ju helt enkelt en enklare konsument att påverka. Men det är ju också hur de kommunicerar med oss numera. Jag vet inte om du har tänkt på det, men vi har ju gått från minimalistiskt till att nu är det mycket så här klumpigt.
Mm-hmm.
Det är så här mjuka, alltså verkligen som att du är en fucking bebishjärna som ska ta in reklamen. Och det är därför att man har börjat slå ihop preteen, teen och young women. Så när man ska marknadsföra så klumpar man ihop de tre. Och alla konsumerar typ samma kultur. Som du sa, vi är besatta av att framstå som att vi är unga. Så young women vill ju typ framstå som att de är så här teens. Vad de tittar på. Och då är det samma produkter som marknadsförs mot alla tre tidigare kategorier. Och det tycker jag är intressant eftersom att hela konceptet teen var ju för att skapa nya konsumenter för. Tänker vi 50- och 60-talet. Eftersom att då var ju den största mängden kvinnor som konsumerade var ju hemmafruar. Som sa till sin man, jag vill ha den här nya diskmaskinen. Jag vill ha den här bilen. Jag vill ha det här, de här sängkläderna. Och då behövde man en ny demografi och då kom man på teen helt enkelt. Det var ingenting som man egentligen pratade om utanför kapitalismen tidigare. Men den kategorin av kvinnor, de är ju inte riktigt hemmafruar längre. Det Tack gode gud. Mm. Eller, vet du vad? Mm. Honestly, if I was a woman, I would probably want to be a housewife. Just, yeah.
Same.
Anyways, ballerina farm, I'm just saying. Att du nämnde det så att mina algoritmer plockade upp det. Shame on you, Michelle. Shame on you.
Varsågod.
Jag mår så dåligt och så bra samtidigt. Det är verkligen konstig känsla i kroppen när man tittar. Men den kategorin som då tidigare du kunde liksom så här, köpa den här tvättmaskinen. Det är liksom 35-åriga singlar i sitt femte situationship. Som har rödvinskvällar. Som ska vara lite Sex and the City. Och sen till helgen streamar du Harry Potter-maraton. Spelplanen har ändrats. Och vad vill jag säga med detta? Jo, att jag kände att det här behövde jag läsa. Det här var för mig. För att jag är ju ett starkt offer av att hela min USP till varför jag är på planeten jorden är att jag är barn, att jag är ung. Jag kommer liksom aldrig bli äldre än 30. Men då kom även en annan artikel i New York Times som är Why the Millennial Isn't Having a Midlife Crisis. Och den går ut starkt med att ja, det här var en TikTok. Jag läste inte New York Times. Så. Men den går ut starkt med det här citatet. Som jag lägger det på bordet och sen så vill jag bara, vi låter det marinera lite och så säger vi, är det här tecken på ett bra och välmående samhälle? Eller blir man lite orolig? Slash, har det alltid varit så här, bara det att våra tidiga generationer inte kunde prata om, alltså att man var för upptagen med sitt liv för att inte ens fatta sådana här djupa analyser som den här mannen levererar i sitt citat. Citat: I still feel like an imposter whenever I catch myself adulting. Even though I'm a father and an attorney. Han är så 40 år gammal. Personligen så kommer jag kanske ändå, det hade varit roligt att landa i, haha, världen är åt helvete. Det hade varit lite kul, spetsigt. Men det är ju troligtvis så att vi inte har haft typ ekonomisk möjlighet, trygghet i livet. Exakt. Att kunna sitta och fundera över sådana här saker. För jag tänker, hade den här attorneyn, 39 år gammal, varit en pappa 1962, så hade han liksom varit, alltså hela deras existens hade liksom hängt på att han tog sig till jobbet och kom hem. Jag vet inte om han hade haft tid att fundera på att han var en imposter. Eller att när han satt sig i sin bil så var han adulting. Utan jag tror att han var, det var liksom livet.
Ja, eller det fanns väl tid för tidigare generationer att tänka. Och reflektera över sin roll och hur man förhåller sig till andra saker. Men det är också ett tecken på liksom intellektuell och emotionell mognad någonstans, att faktiskt tänka på hur världen är uppbyggd och vad vi spelar för roll och hur vi interagerar med varandra och vad det är att vara vuxen och alla strukturer som bygger upp den här vuxna världen. Så det är också ett tecken på mognad som jag ändå tycker att yngre generationer har, som äldre generationer kanske inte hade det metaperspektivet och därav att de kunde liksom vara mer i sin roll för att de ifrågasatte inte lika mycket på samma sätt.
Nej, precis. Nej, och det som den här artikeln landar i, eller den driver ju tesen att det som normalt utlöser midlife crisis, alltså definitionen midlife crisis är då att du kanske är lite otrogen. Du kanske börjar röka. Du kanske tar ett litet hål i örat för att vara lite edgy. Alltså det finns ju olika grader i helvetet. Men att du gör någonting för att du basically är trött på the mundane life. Som är liksom adulting basically. Villa, barn, Volvo, krav, jada jada jada. Och då så menar den här artikeln som såklart är 180 000% baserad på och vänd mot Amerika. att eftersom att det rent ekonomiskt inte finns utrymme till en midlife crisis, eftersom att millennials i allt högre grad inte äger sitt egna hem, inte exakt. Har trygga anställningar, har de barn så går mycket av deras inkomst till att betala den förskolan och så vidare och så vidare och så vidare. Sen så lägger de även en liten food for thoughts. Det kanske bara är att vi måste omvärdera vad en midlife crisis är. Därför att om du då kommer upp i den här åldern, vi säger att du kanske har en trygg anställning först när du är 40-50. Den andra typen av midlife crisis du går igenom är kanske just att man landar i insikten att man inte kommer ha någon stabilitet. Och vad gör det med ditt liv när du liksom är 35-40? Att du kommer kanske inte få den här fantastiska livet som du var lovad när du pluggade på universitet och det blir inte guld och gröna skogar. Vad gör det med dig och vilken typ av midlife crisis kan det bli? That's probably my midlife crisis knocking on the door. I don't know about you.
Men det är väl allas, alltså det är väl det som är grejen, att man kan inte riktigt jämföra generationerna eller lägga nödvändigtvis skulden på oss, utan det är ju att vi har fötts in i helt olika världar med helt olika förutsättningar där man har kunnat skapa sig trygghet så mycket tidigare.
Ja.
Så man har liksom fysisk trygghet tidigare, äldre generationer, medan yngre generationer har också, alltså vi ägnar oss åt doomscrolling, vi har tillgång till information, vi bearbetar och tänker på samhället och sätter in saker i större perspektiv, vilket leder till också att vi kanske jobbar mer med oss själva och vår psykiska ohälsa, medans eller generationer la locket på. Men det kanske också är mer effektivt. Medan vi sitter och liksom ältar vår barndom på ett annat sätt.
Mm.
Som det finns fördelar och nackdelar med båda. Men nackdelen för vår generation är att vi har liksom inte så många alternativ. Det är liksom,
det är inte så många, vad säger man, vägskäl. Det är väldigt mycket en motorväg åt ett håll, så att säga. Med väldigt, väldigt få avfarter.
Och hela världen blir ju, alltså hur nyhetsrapportering dummas ner till sensationsjournalistik. Politisk debatt blir dogmatisk. Att liksom se saker som svartvit är ju ett väldigt barnsligt förhållningssätt till problemlösning och människans komplexitet. Hela cancel-kulturen är ju väldigt infantilt förhållningssätt till människan. Mm. Alltså, som barn tänker man ju att det finns ont och gott, och sen att bli vuxen är att inse att livet är mer nyanserat. Människan är mer nyanserat.
Mm.
Men så bygger vi hela vår samtidskultur på att det bara finns en enda sanning och inga två tankar kan existera samtidigt. Det är svårt att leva i det och ha liksom ett moget liv.
Mm. Men då ska jag faktiskt avsluta det här med att säga att man fick lite tips i den första artikeln om hur man kunde sluta vara ett barn. Och bli mer vuxen på riktigt. Och då var det att man skulle, som du sa själv, jobba på sig själv, jobba på sina relationer och sin hälsa. Men det kändes mest som att allting bara var ett annat form av konsumtion. Så att köp lite ett retreat, börja kanske med yoga, du vet, köp ditten och
datten. Men allt det är ju just det här att self-help idag är, alltså det har blivit individens ansvar, att nu har vi väldigt många personer som mår dåligt, och istället för, och då tänker jag framförallt USA, men det blir allt mer så i Sverige, att istället för att titta på okej, men vad hade ökat hälsan och välståndet, till exempel gratis sjukvård, tillgång, alltså möjliggöra att folk kan bo tryggt.
Mm.
Alltså bara grundläggande saker som påverkar en människas välmående.
Mm.
Det ligger liksom på staten eller landets axlar att lösa det. Men istället så säger de, nej men gå i terapi, ladda ner den här terapiappen, börja äta den här dieten, börja med mindfulness, köp de här kristallerna. Att det blir en jättestor industri istället.
Ja, då kan de alltid skylla på att det var du som gjorde fel val. Det var inte vi som, det var liksom inte vi som tog fel beslut åt dig, utan du valde fel val. Om du inte hittade rätt terapeut eller rätt kristall. Så it's on you and not us. Liksom.
Men det finns ganska bra och liksom välbeprövade grejer som man kan göra som land. Om man märker att en hel generation är orolig och oro. Och rädsla gör ju att folk liksom retriever tillbaka och blir till barn. Mm. Liksom är man rädd och orolig och har ingen trygghet och orolig inför framtiden och doomscrollar och får en massa budskap om att världen är körd. No shit att alla blir barn då. När det inte finns ett framtidshopp och inte någon trygghet just nu i stunden.
Mm.
I don't know. Det känns som att det finns bra lösningar på det där, men det är inte så många som
hittar dem. Nej. Tror du att TikTok kommer förbjudas i USA? Ge mig ett ärligt svar. 3, 2, 1.
Nej.
Tack.
Det var ju snack om det innan.
Ja, och nu är det snack om det igen. Och då har jag ju mötts av nyheten att det tydligen, basically så är det bara en skrivelse som inte ens är inlämnad ännu. Om att de vill försöka få igenom det. Men sättet som det har kommunicerats om i nyhetsmedia i USA mestadels. Är att det liksom ger narrativet av att det redan har skett. Och då hävdar folk på TikTok att det är ett sätt av liksom meta. Att få folk att tro att någonting redan har hänt. Och att de därför inte kan påverka det. Versus att de aktiverar sig, engagerar sig och hör av sig till sina olika... Jag vet inte hur systemet fungerar i Amerika. Men man kan tydligen ringa till sina electorals och säga, gör inte så här.
Men varför ska det bannas i USA?
Därför att det är farligt att Kina samlar data.
Mm-hmm. Det använder de bara som ursäkt.
Skratt.
Det handlar om att de inte tjänar pengar och Meta som är ett amerikanskt företag vill ha kvar makten.
Det handlar om att Meta tror att om vi bara förbjuder TikTok så kommer alla hoppa tillbaka till Instagram och använda Reels. And let me tell you, they will not because it's a shitty platform.
Men när Trump var president då var det ju snack om exakt samma sak, men då löste han det ju bara genom att låta en av hans kompisar få bli delägare i,
precis,
i TikTok.
Ja.
Så det är väl bara det att USA kommer få större andelar på något vis.
Troligtvis.
Eller? Det är min lösning till dem.
Otrolig lösning. Men och då var någon som bara säger, det är därför att de är rädda för att det här är enda sättet som Amerika har ett fritt ord, TikTok. And I don't know, I'm a bit like, you know what, it's a cute app, but don't read in too much to it, you guys.
Det är också, isn't this what you guys wanted?
Right?
Ni ville väl ha konkurrens? Det är väl det som gör att utvecklingen går framåt.
Visst.
Ni kommer på en app, den är nice i några år, någon annan kommer på något bättre, sen kanske någon annan kommer på något bättre.
Och så går du i konkurs och så vinner det andra företaget.
Det
That's how it works.
Marknad. You guys invented
this. You guys love that, so maybe you should practice it.
What's the problem? Jag vet att bankerna också.
Är det Ekonomistapodden nu?
Och Ekonomistapodden, om jag var the host, hade låtit så här. Det är något med bankerna, va?
Ja.
Går inte så bra?
Nej, uff, de kraschar.
Ja, typiskt. Hatar när det händer. Ska vi säga så?
Det gör vi.
Tack för veckans avsnitt.
Tack för veckans avsnitt. Puss, puss.
Puss.
Hold up. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.